Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är neurodesignern Isabelle Sjövall. Via den hjärnforskning som finns har hon studerat vad vi människor behöver i vårt hem, vår arbetsplats och andra platser som vi befinner oss på för att främja hälsa, mänsklig hållbarhet och välbefinnande. Hon har skrivit boken Designfulness och när jag köpte boken blev jag helt fascinerad över hur vi påverkas omedvetet av färg, av form och miljö beroende på vad vår hjärna registrerar utifrån att den fortfarande agerar som den gjorde när vi levde på savannen. Hur reagerar hjärnan på färgen rött? Vad betyder det att ha runda bord istället för kantiga? Och hur påverkas vi av kallt ljus istället för varmt? Ja, det är många frågor som vi ska få svar på. Det är små förändringar som kan göra stor skillnad för vårt välbefinnande, vilket leder till mänsklig hållbarhet och det är så spännande. Varmt välkommen, Isabelle.
Tack snälla.
Vad kul att du är här.
Det är jättekul att vara här.
Alltså jag var ju ute på stan och var förbi Åhléns faktiskt och så var jag nere på nedervåningen där på Östermalm och gick förbi din bok och började bläddra och eftersom jag är intresserad dels av hjärnan och också inredning så träffar ju den mig direkt. Och nu har jag ju läst den och jag funderar ett tag, varför tar det så lång tid för mig att läsa böcker? Men din bok var ju inte så, den var väldigt behagligt att läsa, men jag antecknade ju hela tiden. Det var otroligt mycket spännande just i det här perspektivet och hälsoperspektivet, var vi bor, lever och verkar för att må bra i det omedvetna hur det påverkar oss. Hur kommer det sig att du, för du är ju neurodesigner, berätta först vad det är för någonting.
Nej, men man kan säga kortfattat att det är ju att vara specialiserad på hur hjärnan reagerar på byggda miljöer och hur vi påverkas av det vidare både psykologiskt och fysiologiskt.
Och då, men vad var det som gjorde att du började titta på det? Började du som inredningsdesigner och sen gick över och började titta på neurodesign? Eller hur var vägen dit?
Det är en jättebra fråga. Det har varit en lång väg för mig. Det började när jag var liten och sen tror jag som väldigt många andra att man uppfattar att man påverkas. Och sen så då när jag var vuxen om man säger, då började jag jobba med arkitektur och design. Och sen blev det en vidareutveckling då kopplat till forskningen.
När du tittade på forskningen, hur då hjärnan alltså påverkas av våra miljöer. Var det någonting som förvånade dig mest?
Det är egentligen många saker. Och jag förvånas egentligen varje dag. För att det är ju, det här med hjärnan är så spännande. Och det är ju på ett sätt oändligt. Det är mycket som vi nu börjar känna till. Men det är också jättemycket som vi faktiskt inte vet. Så att jag skulle säga att det är väl... det här med savannen tycker jag. Det är verkligen en sån här key point. Som jag tycker är bra för alla att känna till.
Att hjärnan fortfarande fungerar som den gjorde på savannen.
Exakt.
Att den inte då har utvecklats i takt med livet runt omkring oss som har utvecklats
Exakt.
I enorm fart.
Ja. Och just att om man har den kunskapen med sig också utifrån vår biologi och sådär, då behöver man ju inte känna att det är fel på en. Om man reagerar på ett visst sätt, man kanske blir stressad av trafikbuller eller höga ljud eller man inte kan koncentrera sig eller varva ner och sådär. Och när man kan titta på det på det sättet, då blir man ju mer förlåtande också. Det blir mycket, liksom, det blir mycket behagligare i livet tycker jag.
För det är ju det som också är intressant. För om man till exempel kommer in på ett kontor. Och så kan man känna sig att det här känns inte så trevligt. Då kan det finnas kanske färger eller möbler som gör att det triggar våran hjärna.
Absolut. Och det är ju det man ser också. Att, jag tror att väldigt många, det här med färg och form och design och arkitektur och sådär. Det har ju varit väldigt liksom mjukt och fluffigt och så. Och jag tycker att det är otroligt fascinerande nu när man börjar kunna koppla hardcore hjärnforskning till de här faktorerna. Så att jag brukar tänka att det är ju inte antingen eller det här med vår intuition och hur vi upplever saker och våra känslor. Och sen att man har forskningen på andra sidan. Utan de går ju hand i hand. Då kan vi lära oss då vilka, jag brukar säga, ingredienser som vi behöver för att må bra. Då kan vi ju anpassa dem också i positiv riktning.
Mm. Och vi ska gå in, jag tänkte vi ska prata lite grann om de olika miljöerna som vi befinner oss i och vad man kan göra för att vi ska må bättre utav det och hur vi påverkas. Men det jag också tänkte på är just att det är ju en du tittar både på arkitektur och design i form av de kanske mjuka värdena eller lösa material och så. Det jag tänkte på först innan vi går vidare, det är att du pratar ofta om den parasympatiska nervsystemet och det sympatiska nervsystemet.
Ja.
För det återkommer i boken.
Mm.
Det var det jag tänkte att vi skulle ta och bara klargöra innan vi kommer vidare. För då kan man komma tillbaka till det när vi kommer med de olika punkterna.
Absolut.
Hur skiljer de sig åt?
Nej, kortfattat kan man säga att det är som kroppens gas- och bromspedal. Så att det sympatiska nervsystemet, det är kopplat då till liksom, stress ofta. Att det är liksom att man trycker ner gasen. Och i vissa sammanhang kan ju det vara bra. Om man ska ut och motionera och få lite liksom energi eller man ska göra någonting och så. Så att det är inte bara bra och dåligt, utan vi har ju de här två för att de ska balansera varandra. Och sen har vi då, tänker det parasympatiska nervsystemet. Det är ju liksom som kroppens bromspedal. Och det som människor klagar mest över idag, det är att man ett har brist på energi och sen att man har svårt att varva ner. Så att det är liksom det är de här extremerna hela tiden.
Vad tror du att det beror på?
Nej, men jag tror återigen det här med balans, det låter ju lite klyschigt, men när man tittar liksom på hur vi är liksom, designade egentligen, hur vår kropp och vår hjärna är designade, så handlar ju väldigt mycket om balans. Allt ifrån liksom, det här med kroppen och homeostas, att alla, liksom, allting ska vara i linje, och sen också med liksom, elektricitet och alla kemikalier som vi har i hjärnan, det handlar ju också om balans. Så att egentligen så är det är ju ganska rimligt.
Mm. De här varningssignalerna som man kanske ibland får är inte kanske lika lätt att förstå om man inte har riktig koll på det heller. För ibland kan vi ju få en del varningssignaler om att du har stressat för mycket eller att nu är det liksom obalans. Fast vi lyssnar inte riktigt till det.
Nej, jag håller helt med. Och sen tror jag också att det är ju det här att i vår liksom värld som vi lever i så har det ju inte varit så himla coolt, om man säger så, att liksom så här varva ner och ta det lugnt och sådär. Utan det har ju nästan varit lite coolt att man alltid ska ha mycket att göra och det är mycket nu och sådär. Så att det har ju blivit lite också modeord som har liksom snurrat runt. Och där tror jag att det är jätteviktigt att man snarare liksom försöker att hitta sin plats på jorden på något vis. Med sina rutiner som också påverkar jättemycket i livet.
Mm. Ja, det är spännande. Jag tänkte att vi går in och börjar på att prata om det här med inbjudande städer.
Mm.
Vad skulle du beskriva som en inbjudande stad?
Nej, men då tittar man ju mycket på just det här sociala. Att man vet ju också enligt forskningen att om vi har städer då, som man kallar det liksom för soft edges till exempel. Hur trottoarer och hur liksom gatan utanför möter fasaden och huset. Att om det känns inbjudande och inkluderande så blir det ett bättre samspel också. Och samma sak det här med liksom att man minskar ner på trafiken. Man kanske gör gågator, man bygger torg och sådär. Så att man bygger också, för att vi påverkas ju väldigt mycket och vårt liv påverkas väldigt mycket av omgivningen. Och våra vanor påverkas. Så vi ska ju inte tro att vi gör alla val hela tiden. Det finns otroligt mycket forskning på det här inom man kallar för nudging-teorin.
Vad menas med det?
Nej, men det handlar om att man ska göra det lätt att göra rätt egentligen. Och på samma sätt då, om man, liksom, man bygger bort liksom barriärer och hinder för att liksom få till ett önskat beteende. Och det kan vara allt ifrån att man ska gå mer i trappor och göra det roligt till att man liksom ska minska då de negativa beteendena. Så att det är en del som jag tycker är jätteviktig.
För det tar du upp i boken, den här rulltrappan, och sen är det en trappa som är målad som ett piano. Mm. Vad hände när de gjorde det? Kunde man se någonting på det, att det blev en skillnad?
Ja, men precis. Och det är ett jätteroligt liksom exempel och så här case study på hur man med ganska enkla medel faktiskt kan bygga in också positiva beteenden i en stadsmiljö. Och det här var då från en tunnelbanestation i Stockholm, där man gjorde om en rulltrappa. Och så gjorde man ena då, man hade kvar den ena vanliga liksom rulltrappan. Och sen byggde man då ett piano, eller man gjorde den vanliga trappan, så utformade den så att det såg ut som ett piano. Och man kunde spela lite toner och sådär. Och vi har ju också, apropå inbyggt i våra hjärnor, den här lekfullheten och att vi ska bli nyfikna på nya saker och sådär. Och det är ju ett jätteroligt sätt, tycker jag, att liksom trigga det här, det här vi alla har i oss.
Och då såg man att det var fler som valde att gå trappan.
Absolut.
Så det finns olika sätt också att jag läste också det här att man kanske breddar trottoarer för att få mer rörelse i en stad till exempel.
Ja, definitivt. Det påverkar jättemycket också. Just dels bredden på trottoarerna, att det blir ju mer tillgängligt och man kan gå med sina nära och kära och sådär. Det blir liksom ett bättre sätt att transportera sig. Men sen också med tillgänglighet på cykelvägar och sånt där. Så att det är ju inte rocket science alltid. Fast ibland så tänker man att det är så himla svårt att få till det där, att det är någon form av önsketänkande. Men det är ganska enkla medel egentligen. Det handlar ju mycket om liksom smarta och medvetna val tidigt.
Mm. Hur påverkas vi av hur byggnader ser ut när vi går runt i en stad?
Men det är samma sak där. Hjärnan är ju designad för att den scannar ju av omgivningen och kodar omgivningen. Oavsett om vi befinner oss i en inomhus i en miljö eller om vi befinner oss ute i en stadsmiljö till exempel. Och där ser man ju att just stadsmiljöer är ju någonting som också stressar och kan aktivera då amygdala, som är hjärnans primitiva känslostruktur.
Och vad är den gör, amygdala?
Den upptäcker hot och fara, så att den liksom signalerar då att den sätter igång en stressrespons helt enkelt, eller kan göra. Och där har man sett på hjärnforskning då att just urbana miljöer med mycket trafik och buller och ljud, och det är väldigt mycket stimuli på en gång, och då får hjärnan svårt att hantera det, och då skapar det en stressrespons.
Men när man har byggt då städer, så har man kanske inte varit inne så mycket på hjärnforskning tidigare. Så att vissa saker är redan gjort.
Ja.
Hur kan man bygga framöver och tänka på? För jag tänker just det här med parker och gröna områden och sånt som ändå kan ge oss. För det stillar väl ändå en ro, att man kan andas någonstans i stressen.
Definitivt, definitivt. Och även liksom kopplat till kreativitet och har just de här restaurativa effekterna som du nämner. Men jag skulle säga att man ska vända på det, för det är väldigt vanligt att man i såna planeringsskeden, att man liksom hela tiden går på, det är väldigt mycket silos och uppdelningar i allting. Om man tittar på ljus och så tittar man på ljud och sådär, och det är inget fel med det. Det är bara det att om vi istället skulle börja med syftet med platserna i liksom en större utsträckning, och hur vi faktiskt rent vetenskapligt också tar in den forskningen, hur vi reagerar, då har vi ju jättemycket att vinna. Så att om man tänker då liksom parker eller torg till exempel, då kanske det handlar om gemenskap. Hur ska vi bygga en gemenskap i en stad, och vad ska vi använda för liksom olika typer av ingredienser för att få till det?
Men det kan också vara en, till exempel, för jag vet, en galleria,
ja.
Så har du varit med, tror jag, och byggt en lugnande plats.
Ja.
Berätta om den.
Nej, men det är ju en design, kan man säga, i en galleria här i Stockholm. Och uppdraget var, det gick väldigt fort, var att liksom skapa en plats för vila, för att minska stressen hos besökare under julhandeln. För då kunde man se det att det är väldigt många som liksom går upp i stressnivå precis innan jul. Det är mycket som ska fixas och sådär. Så att då ville det här köpcentret liksom motverka det här, balansera upp det lite med då en plats och testa det. Och då blev resultatet av det blev en biofilioas med ljusterapi. Och då har man liksom, då har jobbat med mycket en annorlunda form som gör att det väcker nyfikenhet, och man, det kanske är någonting som man aldrig har sett förut. Och det, jag har gått där några gånger själv och liksom tittat på hur folk reagerar på det. Och det är ju precis det där, man har ju till lite, för att en sån där liksom lite rundformad grön oas ska ju inte finnas i ett köpcentrum normalt sett. Nej, men det är väldigt så kul också, man ser att man har tankar bakom och sen hur det faktiskt nyttjas. Mm. Och där är det har varit fullt väldigt mycket där. Den skulle stå i 2 veckor, jag tror fortfarande att den står kvar.
Och den har stått då i...
Ja, det är några år nu faktiskt.
Ja, det är
några
roligt.
Så att det...
Och det var väl också så här, poliserna kunde sätta sig där, ja, och vila en stund. Så att det har blivit, och där är ju det här omedvetna, att
exakt,
vi dras till det.
Exakt.
I en sån miljö.
Ja.
Men det finns ju också en tanke kring då att det kanske är runt.
Ja. Definitivt.
Hur påverkas vi av det i, om man tänker, för mycket av arkitekturen kan ju vara väldigt moderna, kan vara väldigt raka, och sen så har vi då lite rundare. De äldre husen har ju mycket mer krumelurer, om man ska säga, på. Hur påverkar det oss?
Nej, men om vi går tillbaka till savannen då igen, så är det ju, grunden i det är ju att, att just vassa och skarpa liksom former, det kan ju ha varit hotfullt. Det kan vara liksom sånt som har kunnat skada oss. Så att vi har ju liksom ett sätt att reagera på det rent instinktivt. Och det är klart att när det då kommer in med de här vassa, skarpa formerna även i arkitektur eller i design och så, så påverkas vi ju på samma sätt av det. Mm. Så att det kan ju också vara en bra sak att ha med sig då, att försöka, det behöver inte vara att man gör allting runt, för det är ganska svårt, och jag tror att ganska många som jobbar med till exempel stadsplanering och arkitektur kommer säga att ja, men det där är omöjligt att bygga, men om man då skulle kunna tänka sig att allt behöver inte vara runt, men däremot att man kan liksom runda till hörn och sånt där, det är ju också genomförbart i stor utsträckning.
Just så, att det kanske rent, när man tittar så blir det inte så stor skillnad, det där rundade hörn, man kanske inte ens alltid tänker på det.
Så är det. Det absolut. Ja, och det är väldigt mycket, det är väldigt ofta som det är så att vi ibland så tittar vi liksom aktivt på saker, kan betrakta och sådär, men det är otroligt mycket information i miljön som vi påverkas av undermedvetet, som hjärnan har liksom skannat in, men som vi kanske inte reflekterar över. Och det är ju väldigt intressant också med alla de här parametrarna, om vi tänker att allt ifrån att vi liksom vaknar i vårt eget hem och sen går vi ut i staden eller var vi nu befinner oss, alltså vi påverkas i så stor utsträckning.
Och om man då tänker på savannen, vi har ju ändå många som bor ute på landet och hela den, alltså så att vi har ju två olika, det finns ju flera olika miljöer så att säga, nu pratar vi generellt om stan, men hur viktigt är det för oss att komma ut i naturen och vara utanför stan om man tittar enligt forskningen?
Alltså just att komma utanför stan skulle jag säga att där handlar det mycket om miljöombyte. Då brukar man säga att om man till exempel lever i en stad där man har liksom ett ganska stressigt liv och sådär, då är det bra med miljöombytet och liksom åka utanför, så får man naturen och sådär. Men det finns också mycket forskning som visar att även ta in liksom naturen till staden. Om det nu är byfilisk design, att man har mosstavlor på väggarna eller man använder liksom färgkulörer som påminner om naturen. Det är ju också bra. Så att det där är också, det är ju en balansgång. Och jag brukar säga att alla kanske inte kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Och det tror jag mycket på. Att man också, man behöver inte alltid tänka att det ska vara så drastiska förändringar, utan man kan också, det är stort och smått.
Just det, och du pratar om det här biofili.
Ja.
Om du skulle beskriva det för de som inte har hört talas om det.
Nej, men det är ett begrepp som kommer från Harvard i USA. Och det bygger på att vi har ju liksom en biologisk grundläggande kärlek till naturen. Och om vi då hamnar för långt ifrån naturen, då mår vi inte bra. Varken psykologiskt eller fysiologiskt. Så att den här biofili-hypotesen då, den bygger ju på att vi hela tiden behöver naturen för också vårt välmående.
Mm. Och när man då tittar på, nu har vi varit ute på stan.
Yeah.
Och när man går in i byggnader sen, så har ju det också såklart en stor påverkan på oss. Och för länge sedan när man byggde katedraler och kyrkor och så hade de många av de här ingredienserna som faktiskt hjärnan stimuleras av på ett positivt sätt. Mm. Men då hade vi ju ingen forskning på det.
Nej.
Vad är det i de här katedralerna och kyrkorna som vi mår bra av? Och vad tror du gör att de byggdes på det sättet?
Nej, men jag tror att jag tar ju exempel på det här med intuition från liksom Leonardo da Vinci och Florence Nightingale i boken. Och där har ju börjat, precis som vi kan känna idag, att vissa saker påverkar oss. Och sen så har man ju då byggt utifrån det då, innan man hade den här forskningen som man har idag. Men det man ser nu, om man ska liksom koppla på forskningen, det är ju att det som de har byggt upp på intuition, om man säger, det är ju precis de faktorerna och de ingredienserna som vi behöver. Så att om man tittar då på katedraler som ett exempel, just det här med högt i tak kan främja kreativt tänkande till exempel, och de har väldigt liksom vackra, oftast vackra utsmyckningar och målningar och musik och sånt, och där har man kunnat se också vissa antiinflammatoriska effekter, och just det här med, man pratar om AVE eller förundranseffekter och sådär, och det finns ju liksom en respons i kroppen då.
Vad är det som ger de här antiinflammatoriska effekterna?
Det är ju att man tittar ju på ett visuellt stimuli, och sen så blir det ju då att man skulle kunna säga att man aktiverar hjärnans liksom inre, hjärnans och kroppens inre apotek, så att man får en respons, och det är ju otroligt fascinerande tycker jag i alla fall.
Ja, och framför just det att det fanns, jag tänker att den kanske var mer så att man kände efter mer vad vi mår bra av, Vi kanske inte känner efter på samma sätt då, utan vi tänker mer. Kan det vara någonting sånt, tror du?
Och jag tänker verkligen sådär att det inte ska vara antingen eller, utan det är verkligen både och att det är ju kombinationen som blir det fantastiska någonstans. Men jag tror också att om man tittar då på under liksom Leonardo da Vincis tid då, som var verkligen sån här universalgeni, och han jobbade inom massa olika discipliner och hittade liksom massa upptäckter tack vare att han jobbade så. Och då var det liksom, var ju finare på ett sätt att liksom bejaka det här med kulturella och liksom de här lite mer som vi kallar det för mjuka värden. Medan idag ska det ju vara så otroligt liksom kognitivt, och det ska vara väldigt liksom, det är lite mer fyrkantigt. Mm. Och där tror jag att vi tappar jättemycket. Jag tror att vi ska våga liksom både det här med att våga liksom ta in vår intuition och våra känslor, för de guidar ju oss. Men sen också att man ska koppla på forskningen för att lära sig, okej, vilka ingredienser behöver vi nu då? Och nu är jag stressad, vad kan jag göra själv?
Just det, vi har pratat tidigare i tidigare avsnitt om det här, att ibland egentligen bör vi känna först och sen tänka.
Mm.
För det har, alltså, vi behöver ju båda delarna.
Mm.
Istället för att tänka först och sen känna. Det jag är lite nyfiken på nu, det är just det här med alla kontor och arbetsplatser.
Mm.
Nu har vi haft ett år av pandemi. Många har jobbat hemifrån. Många pratar om att det kommer bli mer att man jobbar hemifrån och att kanske kontoren blir mindre. Vad tänker du kring det, just i vårt hälsoperspektiv?
Min syn på det har egentligen inte förändrats så mycket. Redan innan pandemin, så just det här om man utgår hela tiden från vad vi som människor behöver och våra liksom, biologiska behov, då är ju de samma oavsett vilken plats vi befinner oss på. Sen behöver vi anpassa de här platserna om vi tänker att vi ska vara kreativa. Men då kanske en viss typ av miljö vi ska söka oss till. Och om vi ska vara fokuserade, då kanske en annan typ av miljö. Och sen så anpassa det då efter vad vi själva behöver. Och för att göra det, då behöver vi också veta hur vi ska göra det för att få de här ingredienserna i liksom vårt recept.
Mm. Men om man tänker på en arbetsmiljö, för jag tänker mer på det här med gemenskapen och att man ändå möter andra människor när det blir att vi ska jobba mycket mer hemifrån. Hur påverkar det oss? Med tanke på den gemenskapen som vi ändå har ifrån savannen.
Den tappar vi till viss del. Att man brukar säga att om man tittar på hur hjärnan fungerar, så är ju det absolut bästa är ju att ses på riktigt. För vi är ju kodade för det. Och det näst bästa är ju då video med röst. Att du ändå kan se någons ansiktsuttryck. Du kan höra liksom röstläge och sådär. Och sen så har man då i nästa steg att du bara kan höra någons röst. Men sen så när man börjar komma ner på så här mail och sms, då har man ju, man brukar kalla det för negative bias, att man har en tendens att tolka sådana meddelanden negativt per automatik. Så att där finns det ju också liksom väldigt mycket, det skapas en del missförstånd och sånt där när vi bara liksom, när vi kommer för långt ifrån varandra. Så att jag tror att det är otroligt många som längtar efter nu att få träffas igen.
Ja, för i början tyckte jag att det var så här, många som pratade om att det, så här, det var skönt att jobba hemifrån, det var ingen stress i det. Och sen så nu tycker jag att jag hör mer och mer så här att fast det här med att mötas vid kaffemaskinen och stå och prata en stund och få den här kreativiteten, den är viktig för oss.
Ja, absolut. Jag håller helt med. Och just det här att de liksom, utmaningar man hade på en arbetsplats tidigare, det var ju, jag skulle säga liksom, i toppen så är det ju alltid att man tycker att man inte kan fokusera just vid kognitivt krävande uppgifter, läsa, räkna, skriva. Och det beror ju mycket på att man har liksom stora landskap och att hjärnan inte kan sålla information på det sättet, att man överhör ju saker och det tar ju energi då från uppgiften. Men det intressanta är, och då tyckte man liksom tidigare att då var det skönt att sitta hemma, för att då var man ju oftast själv, alla andra var ju på jobbet och i skolan och sådär. Men det man ser nu, det är att nu är det liksom allt fler som vittnar om att de problemen man hade liksom på kontoret då med att utföra kognitivt krävande uppgifter, det är ju inte jätteroligt heller att sitta konstant vid köksbordet och att alla springer liksom runt omkring en. Det är ju inte heller bra för koncentrationen.
Nej, jag kan tycka också när man sitter hemma så är det så här, kanske jag ska plocka ur diskmaskinen nu, eller ska jag vattna de där blommorna? Ja, det finns andra sådana som pockar på min uppmärksamhet som jag kanske inte har på jobbet. Men när du är inne på det här med kontorslandskap, så vad är det som, varför reagerar hjärnan på små störande moment? Att det kan blinka till i en telefon eller man hör ljud. Vad är det som gör att vi reagerar så lätt på det?
Nej, men det är återigen savannen, och att hjärnan är ju utrustad för att få oss att överleva. det är ju liksom det primära målet. Och när vi då levde på savannen så är det ju liksom att upptäcka hot, det är ju nummer ett. Sen sådana saker som är good to have eller nice to have, men det är ju bra. Men först är det, man vill se att det inte kommer ett lejon liksom äter upp en. Så att alla de här små sakerna, och där är det ju en del som kan säga ibland att men jag påverkas inte så mycket och sådär. Och sen när man tittar på forskningen, då är det inte sant. Man tappar jättemycket i produktivitet fast man märker det inte själv. Mm. För hjärnan har ju redan sållat bort det liksom.
Det där går liksom på automatik. Mm. Men hur skulle man då säga att en perfekt, alltså hur ska man tänka då om man nu säger att det är någon som har ett jättestort kontor, så vill de minska lite för att nu behöver de inte lika stort. Vad ska de tänka på när de ska bygga det här kontoret för att optimera liksom trivsamheten och effektiviteten hos folk som jobbar?
Jag skulle säga att man ska utgå från det mänskliga. För det är ju det som vi alltid kommer att ha med oss. Att oavsett hur vi liksom bygger och utformar och sådär, så kommer våra behov fortfarande, det går ju otroligt liksom, långsamt med hur hjärnan förändras. Så att om man utgår från det istället, så blir det ju mycket mer hållbart också. Både om man ska prata hälsomässigt, men också kopplat till produktivitet och ekonomi och sådär. Så att jag skulle säga att man ska istället börja med då, okej, men om man ska ha då en zon, men det kanske är en kreativitetszon man ska ha. Och det kanske är en zon då för fokus och för gemenskap. Att man går den vägen istället.
Men hur kan det skilja sig? För vi pratade lite grann om de här katedralerna, att det var högt i tak och det är kreativitet. Mm. Samtidigt så läste jag också säga att det var lågt i tak, så kan du fokusera bättre.
Mm.
Blev lite glad, för jag har inte sökt tak hemma, så tänkte jag att här kan jag i alla fall fokusera.
Ja, bra.
Men hur kan man då kombinera det för att ha både och, så att säga, på arbetsplatsen?
Mm. Det beror ju såklart på fastigheten och byggnadens förutsättningar, som alltid. Och att det ska vara realistiskt någonstans. Men det jag tror och hoppas kommer hända nu, det är att man kanske blir bättre på att dela också olika typer av platser med varandra. Att det inte behöver liksom nödvändigtvis vara att liksom ett företag sitter bara på ett kontor och sådär. Utan att man kanske kan tillsammans då få de här miljöerna. För det är ju inte alla byggnader som har högt i tak, och det är inte alla byggnader som har lågt i tak. Sånt är ju svårt att påverka. Man kan göra vissa saker med lite synvillor, med liksom vertikaler och sådär. Men där tror jag jättemycket på samverkan, och att man också tillsammans då kan ha det här miljöombytet som vi behöver allihopa.
Men kan man då skapa det här som du gjorde till exempel på, i den här gallerien?
Mm.
Att tänka på att bygga små spots, alltså små platser i på kontoret till exempel. En liten kur där du kanske kan gå in och fokusera, där det är lite lägre tak och det är tyst.
Ja.
Eller visst, så, och visst. Gröna områden. Hur kan man tänka då liksom rent inredningsmässigt in i ett kontor?
Men jag skulle säga att om man då, jag är ju väldigt mycket för det här med biofilisk design och just det här gröna, för att det är få saker som har liksom sådana effekter som det har. Både på när vi pratar liksom om återhämtning och liksom det här med parasympatiska nervsystemet och kreativitet, och det finns otroligt många effekter med det. Så att jag skulle säga att det borde liksom vara någon form av ny standard att man bygger in en biofilihubb eller en biofilioas eller så egentligen på alla kontor. Och sen skulle man ju kunna göra samma sak då med till exempel för fokus. Och då skulle man kunna ha som ett litet rum i rummet där det är lågt i tak och liksom man har inte så mycket störande moment. Man har tyst till exempel, och så har man rätt belysning också. Så att det behöver inte alltid vara så svårt.
Nej, det är det som jag också tycker att det är fint med den här boken, Designfulness, som du har skrivit. Att det finns ju väldigt mycket saker vi kan göra, och inte bara säga att den här lokalen ser ut som den gör.
Mm.
Det är inte så mycket att göra åt. Utan det finns verkligen små detaljer som gör stor skillnad.
Absolut.
Det här med återhämtning kommer du in på också. Det är ju inte, vi har ju inte varit världsbäst på att återhämta oss den senaste tiden, utan det är lite grann att jobba så mycket som möjligt. Det är ju toppen inför andra, tror vi.
Ja, allt flyter ju ihop. Och det blir ju svårt. Och just den här liksom tillgängligheten också med det digitala. Det digitala är ju fantastiskt på många sätt. Men vi behöver ju också lära oss hur vi ska förhålla oss till det. Så att vi också får en bra balans i livet.
Men om man ska då hinna med, för jag förstår så på savannen så var väl typ en arbetsdag 4 timmar.
Mm. Ja. En lagom tid.
Exakt, det ser inte riktigt så ut just nu, va? Utan vi jobbar ju mycket, mycket mer. Och det här med att gå och vila någonstans, det är ju inte så vanligt. Alltså finns det vilorum så går man ju inte dit.
Nej, för det är mycket förknippat med att man är sjuk. Och jag har sett ganska många vilorum på många arbetsplatser under mina år, och det är ju det sista stället man vill vara på. Plus att man då liksom signalerar att man är sjuk, och det är ju inte samma sak som att återhämta sig. någonstans. Om man är sjuk, då tycker jag, då ska man ju vara hemma och ta hand om sig. Medans att bygga in det här mer på liksom på ett mer naturligt sätt. Och det hänger ju också ihop med kulturen såklart. Men jag tycker att det finns ju exempel på företag, som man tittar på Google till exempel. Där har man ju byggt in då såna här som, de ser väldigt futuristiska ut i designen. Men det är också där vilken nyfikenhet, de är lite rundade i formen och sådär. Man ser ju att det är ingenting man går till för att man är sjuk. Utan man kanske bara behöver ett litet möte med John Blund under dagen. Och det är ju bra.
Ja, jag vet, jag var på för några år sedan. Det var innan Facebook flyttade till sitt nya kontor, men på det gamla, där var jag besökte, och det hade jag aldrig sett förut, att det var liksom så här, typ som sackosäckar som låg i en hörna där det var lite skön dämpad belysning. Där låg någon och hade datorn med sig, men det var liksom så här, och jag bara, men alltså chill och jobba här. Att hitta de här återhämtningspunkterna. Jag vet ett annat företag som har ett pingisrum där man kan gå ner och spela en stund. Vad skulle du säga att för arbetsgivaren kanske tänker att nej, men det går ju inte, de måste ju jobba. Men vad ger det i längden för de som jobbar där?
Det är en intressant fråga, och det där är ju liksom den ständiga diskussionen. Jag träffar mycket liksom styrelser och ledningsgrupper och sådär också. Och av någon anledning, precis som det här med vetenskap och intuition, så är det hela tiden att det blir de här olika lägrena. Men där kan man ju också, det är ju bara att titta på forskningen, så ser man ju att okej, vad kostar det här med ohälsa, minskad produktivitet och sådär? Det är ju astronomiska summor. Så att just det här med prevention, det är ju liksom, rör ju oss alla och alla aspekter av livet. Inte bara att vi inte ska bli sjuka, utan också att vi liksom ska må bra, vi ska ha en bra balans i livet och att vi ska kunna vara produktiva när vi väl är på jobbet.
Så en arbetsgivare ska snarare lyfta vikten av återhämtning?
Absolut.
Och motivera till den och inspirera till den.
Absolut.
För det kommer ge dem i slutändan en hel del.
Utan tvekan. Och sen också man tittar liksom på både antalet sjukskrivningar och så. Men även hur nöjda medarbetarna är och hur bra man trivs på jobbet och så. Så att ekonomi och hälsa, det hänger ju verkligen ihop.
Mm.
Sen kan vi såklart inte bota liksom allvarliga sjukdomar med hjälp av miljön. Men det finns fortfarande otroligt mycket vi kan göra preventivt, och att man liksom kan bygga in en bättre vanor och ta hjälp av det.
Men vad ska man tänka på om man då till exempel har hemmakontor? Innan vi kliver in i vår heminredning, så tänkte jag, för nu sitter ju många och jobbar hemifrån.
Ja.
Vad bör man tänka på? För du sa till exempel att man sitter vid köksbordet. Ja.
Man behöver ju få vara i fred ibland, och det är ju svårt att bara köra ut alla andra. Så att jag skulle säga att man behöver sätta upp regler, men sen också att det är väldigt få som har ett eget arbetsrum som man kan sitta i. Så att där skulle jag säga att man hittar ett hörn som man kan göra till sitt och försöka liksom anpassa det och ta bort så mycket distraktioner man kan. Och sen kan det också vara såna ganska enkla saker som att både liksom mattor, textilier och gardiner och sånt, det dämpar ju ganska mycket ljud. Och det har man ju tidigare inte liksom känt av så mycket i hemmamiljöer, bara på kontor egentligen. Men nu börjar man ju se också sådär, men gud vad det låter och alla pratar och det ekar och sådär. Och det är kanske inte så kul och liksom, man vill inte sätta in undertak och sånt där hemma. Men däremot så finns ju då att, ja, men då kanske man köper lite tjockare mattor och gardiner och sånt där. Och alla de här små faktorerna, de kan påverka ganska mycket.
Ja, och det är kanske också bra för ens eget hem i slutändan. Men jag vet ju många som har gått ner kanske och satt sig på ett café och jobba. Ja. Jag brukar göra det till exempel när jag suttit och skrivit och inte känner att kreativiteten flödar hemma, utan behöver byta miljö. Men då har jag ofta med mig hörlurar.
Mm.
Lätt att jag då har liksom så här en lugn, typ lite spa-musik på. Men vad är vikten av att det ibland också är tyst?
Det är kreativitet och liksom när man ska fokusera, det är ju egentligen två olika delar. Så att när man ska vara kreativ, då skulle jag säga, då är det ju bra att ha en miljö där man kanske får in lite ny stimulans och man kanske ser lite folk och man får lite nya associationer och sådär. Det kan ju vara någonting bra. Och sen när det gäller då fokus, då är det ju tystnad. Fritt från både liksom, akustiska liksom distraktioner och oönskade ljud och sådär. Det kan ju vara liksom diskmaskinen som går i bakgrunden, det störs man ju också av. eller någon annan som pratar till exempel. Men också det här att till exempel hemma att det ligger massa saker på ett bord eller liksom att det är rörigt, det är också sånt som kan som stör om att prata fokus.
Mm. Och när vi pratar ljud så då, nu pratar jag om café, men jag tänkte också ibland på restauranger så kan det ju vara extremt nästan så att du inte hör vad den du sitter vid samma bord säger. Och nu med avstånd så hör man ju definitivt inte. Hur mycket betyder akustiken och sånt i lokal vi befinner oss i?
Jättemycket. Jag tänker också om man pratar restauranger som är sådana miljöer där vi verkligen ska umgås med varann. Det är därför man är där. Man ska äta någonting och man ska ha liksom en bra stund tillsammans. Och att inte höra då, det blir ju nästan som en form av handikapp också. Och tar ju bort det som man var där för. Så att man brukar ofta, just restauranger och sen även i liksom vårdmiljöer och sånt där, det brukar man ofta liksom, återigen så ställs de här valen mot varandra, att det måste vara hygieniskt, det måste gå att torka av och sådär. Men jag menar på att med de här liksom medvetna valen så kan man faktiskt i väldigt många fall få både och, eller att man i alla fall kan höja upp de här parametrarna så att liksom miljön stödjer det som är syftet med den.
Men när vi då tänker från restaurangen och så tar vi oss hem och ska inreda vårt hem nu. Och om man tänker på färger där, vad trivs vi i för färger? Alltså, vad känner vi oss lugna i om man tänker hemma? Nu ska jag komma hem och landa.
Nej, men det är mycket, återigen, naturens färger. Eftersom vi då kommer från savannen. Så att det är mycket, jag skulle säga, liksom, jordnära toner, lugna färger med mättade gröna, blåa nyanser och så. Om man ska prata nervsystemet så tycks det liksom vara en fördel. Och sen att undvika då det här som man kallar för signalfärger som är rött, orange, gult och så, eftersom det också kan trigga igång.
Och vad är det triggar igång? Vad är det vi känner då?
Nej, men det är ju det här att det aktiverar oss. Så att, om man tar ett annat exempel, om man tänker på en arbetsplats då, som till exempel har en röd trappa i mitten. Då kan ju det vara något positivt, för det drar uppmärksamhet och kanske aktiverar oss lite att vi går ofta den där trappan, förhoppningsvis. Ja. Men i ett hem då, som oftast är också någon form av, det är ju där man vilar, man återhämtar sig efter liksom en dag och sådär. Och det handlar mycket om gemenskap och sådär. Där är det ju mer mjuka faktorer också. Och där är det ju en fördel om vi kan liksom vara i en lugn sinnesstämning.
Men vad skulle du säga då till exempel om vi pratar om det här med kanter och runda. Alltså ett fyrkantigt eller ett kantigt matbord till skillnad mot ett runt matbord. Gör det skillnad?
Ja, och där ser man ju också att just runda former och runda matbord och så, det blir ju mindre konfrontativt. Att man sitter liksom på ett mjukare sätt, inte precis mitt emot varandra, utan man sitter lite mer vinklat och sådär. Och det kan ju också vara en fördel när man ska umgås och så. Och även skulle jag säga på andra möbler att man försöker att inte ha så vassa hörn. Om man nu känner att man vill liksom mjuka till hemmet lite grann.
Men jag tycker vissa kan vara så här, du pratar om att man har lite rörigt runt omkring sig och så här, att vissa störs inte av att det är rörigt. Och jag själv, och det har jag i och för sig trott att det har lite grann med min hyperaktivitet att göra, att jag vill liksom ha ordning, annars så har jag lätt att fokusera på andra saker. Men hur viktigt är det att vi ändå försöker ha lite ordning och reda hemma för att stilla det som vi egentligen inte vet. Alltså vilket påverkar med det som sker i hjärnan?
Jätteviktigt. Och det är det man ser på forskningen också. Att även om man såklart är olika, man är lite olika känslig. Jag är också jättekänslig för om det ligger saker på en yta. Jag vill liksom ha fritt så att jag kan ha fritt utrymme i huvudet och tänka liksom. Men sen så kan man säga att det finns också det här liksom universala, generella. Och det är ju att vi inte ska ha för mycket stimuli. Så att jag skulle säga att det är en balansgång, men att det finns någon form av också liksom nivå att man ska ha det ganska så här, ja men så här prydligt omkring sig för att man inte ska gå då och liksom undermedvetet störa sig på en massa moment som då tar energi fast man kanske inte tänker på det. Men konsekvensen kommer ju någon annanstans.
Man vet att disken står där men man ser den inte. Så även fast du inte ser den så är det undermedvetna så vet du att den finns där.
Ja.
Jag tycker det är så otroligt spännande. När vi kommer till sovrummet, för det skriver du en del om. Och där hade ni också tittat på skillnaden om någon hade till exempel bäddat sängen.
Mm.
Och det var ordning och reda i sovrummet. Vilken skillnad det blev på faktiskt på sömnen.
Ja, men exakt. Och där ser man ju också att hjärnan är ju associativ, vilket gör att den liksom kopplar ju allting till olika kontexter. Och om man tänker då som, liksom på sovrummet som ett rum eller en yta och sådär, då är ju det rummet gjort för liksom, ja, men sömn och återhämtning. Det är ju syftet med rummet. Och det man säger då, det är att liksom sovrummet ska vara ganska spartanskt inrätt, inte för mycket stimuli. Och sen så här, den klassiken såklart att man inte ska ha liksom devices då, tv, iPad, telefon och sånt där. Den ska man helst lämna liksom utanför.
Japp. Ja. Jag försöker av här på listan så här, okej, okay, det är fel. Ja.
Och sen så att tänka också på det här med liksom väggnyanser, om man har liksom mörkläggningen till exempel och väggnyansen. Att man har till exempel en mörkare blå ton och sådär, för att det dels påverkar hur vi upplever temperaturen i rummet, och temperaturen ska gärna vara sval, för att då går kroppen lättare ner i varv. Och sen också att det är mörkt eftersom ljus och belysning påverkar den suprachiasmatiska kärnan i hjärnan.
Vad heter den?
Suprachiasmatiska kärnan.
Okej, kan du förklara den?
Nej, men det är som kroppens dirigent kan man säga. Den påverkar hela vår dygnsrytm. Så att det är den också som påverkar, om vi till exempel sitter och tittar mycket på telefoner och sånt på kvällen. Så då påverkas den, och liksom, det påverkar vår dygnsrytm och vår nattsömn. I värsta fall.
Det är det här blåa ljuset som man säger. Som...
Ja, precis.
Och det är en annat blått än vad det är på väggarna.
Ja, exakt.
Så att man inte förknippar precis. Dem.
Nej, alltså jag skulle säga att där pratar man mycket om det här kalla blåa. Liksom, det kan vara dels i belysningsarmaturer också. Där pratar man om kelvintal. Liksom, att det är det här lite vita kalla ljuset. Det kan ju vara triggande liksom, för kroppen. Medan man då på kvällen, då är det en fördel att man ska ha lite mer lägereld. Liksom, det är där man samlas, man kommer ner i varv, så att lite, om man säger, varmare och dämpad belysning.
Jag köpte precis såna här lampor som man kan då göra från telefoner också, tända och släcka och så. Och där märkte jag när jag tryckte på knappen, för det var så här dimmer. Och sen så råkade jag trycka två gånger på ettan, och då var det kallt ljus, vilket jag inte hade sett. Så att den kunde byta från varmt ljus till kallt ljus, men också dimras på båda. Så när ska jag då ha det kalla ljus? Det är typ på eftermiddag på dagen när jag kommer hem, och säger det är vinter och klockan är 3, jag är inte klar riktigt än att jobba.
Nej, det man brukar säga, det är ju liksom på morgonen och förmiddagen, lunch, och det absolut bästa, det ska man ju säga också, det är ju dagsljuset, naturligt dagsljus. Så att gå ut också under liksom dygnets ljusa timmar är ju guldvärt. Och inomhus skulle jag säga att mycket påverkar då med att kanske dämpa ner. Man kanske behöver, om det är mörkt dag, kanske man behöver ljus inomhus också på förmiddagen. Men då är det ju mer det här liksom kallare ljuset då, som är mer blått och vitt kanske. Men sen från, jag skulle säga, efter lunch och liksom framåt, då ska man gå över mer och mer mot det här liksom lite gulare, varmare ljuset. Och sen liksom tona ner det framåt
kvällen. För att landa kring lägerelden.
Ja, exakt. Och sen så förhoppningsvis en god nattsömn också om man har...
Ja, för vad var skillnaden då om man till exempel bäddade sängen och hade ordning och reda i sitt sovrum? Man märkte att det var typ 60% eller sånt där.
Ja, nej, men det är jättestor skillnad på nattsömnen, och just de här enkla sakerna, som att bädda sängen till exempel, är ju en fantastisk liten ritual. Och också att det är liksom dagens första uppgift, att man dels blir mer produktiv också under dagen, för att man liksom går upp och så klarar man av sin första uppgift och så blir man lite peppad av det. Så att ibland är det de små sakerna som gör
alltså, det. Det där är så roligt, för det fyller ju en annan funktion. Inte bara mer så att det ska bli skönt när jag går och lägger mig sen. Utan jag sätter även igång min alltså så här att jag gör någonting. Ja.
Visst är det fantastiskt?
Ja, det är ju helt otroligt. Ja. Och då ska jag verkligen ta upp det här, för jag vet att, jag säger inga namn, men någon som bor hemma hos mig som är lite något yngre än vad jag är. Jag ska ju snart gå och lägga mig igen.
Ja.
Varför ska jag bädda sängen?
Ja.
Men det är en sån grej som betyder väldigt mycket. Och det var ju då i boken så stod det var 62% eller sånt där som sov bättre när de hade ordning och reda och bäddad säng. Och det är ju en enormt stor skillnad. När vi pratar om det här med lägerelden så kommer vi lite grann till det här med gemenskap också. Vilket jag tycker är framförallt idag kanske vi suktar lite extra mycket efter det. Du har pratat om lite olika zoner, för vi har ju behov av gemenskap, men ändå när vi möter nya människor så vill vi ändå ha lite distans. Hur är hjärnan funtad där?
Jo, men det är ju amygdala då, som är den här primitiva känslostrukturen som kodar för de här olika zonerna. Och det handlar egentligen om hur liksom nära vi kan tänka oss att ha andra människor, beroende på vad vi har för relation till dem. Så att där ser man då att det finns lite variation kulturellt, men i stort så är det också ganska lika det där med var vår liksom zon börjar och sådär. Och man säger liksom, om det är väldigt nära personer, men då är det ju att man ska kunna liksom viska och prata, man ska kunna viska någon i örat till exempel, eller liksom sitta precis bredvid. Och sen ökar den där för varje liksom nivå av relation, så att man hamnar lite längre bort.
Men om man då tittar på de här olika gemenskaperna, så här, hur kan vi jobba då smartare tillsammans fast vi har den här pandemin som vi har nu, för att ändå kunna ha gemenskapen? Hur kan man jobba smart ihop på det sättet?
Nej, men jag skulle säga just det med walk and talk är en bra sak, både för kreativiteten och för liksom fysisk aktivitet och sådär, och sen att man faktiskt kan vara utomhus, man kan hålla distans, det är lätt. Så att det skulle jag säga, det är ju en del som man faktiskt också kan få någon form av gemenskap, och att man, ja, men så här, tränar tillsammans eller tar en paus och sådär och ändå får lite saker gjorda. Sen just det här med Zoom-möten och Teams-möten och sånt där, det är ju bättre än bara mail, sms, telefon. Så att det är ju liksom det bästa som går för tillfället om man ska träffas många och sådär och sitta liksom framför datorn. Sen tror jag att ändå skapa mycket rutiner, och sen att man försöker då, man kanske inte har den här naturliga att man träffas då framför kaffemaskinen till exempel, men att då får man ju vara bättre på att själv då skapa rutiner i sin arbetsdag, att man kanske, man bokar med kollegorna att man tar en kaffe över Teams eller Zoom och sådär, och att man gör det till en grej, för det blir ju också en form av ritual också som ingår liksom i arbetsdagen.
Mm.
Så det finns mycket man kan göra.
Teams-kaffet tar vi.
Ja, men absolut.
Eller 11 Teams-kaffet istället för att mötas vid kaffemaskinen.
Ja, men precis. Det är bara att vi behöver tänka om lite.
Ja. Vi har ju också en annan plats som vi besöker såklart. Och det är de här offentliga rummen. Alltså skolor, sjukhus och så. Om man tittar på skolorna till exempel. Vad kan man se där för våra barn att kunna lära in på bästa sätt och fokusera?
Det är en bra fråga, och där har det också varit som, vi pratade om miljöer tidigare inom vård och restaurang och sådär, att då är ju frågan hela tiden hygien och liksom funktion. Och i skolor så har det varit med trygghet, att lärare har oftast ganska stora klasser och att de vill ha koll på alla elever, och då har man öppnat upp alla ytorna så att de ska se alla. Konsekvenserna av det blir ju att ljudmiljön blir ju katastrofal, och det är ju få saker som stör liksom kognitionen och, om man ska prata fokuserat arbete och liksom så mycket, som just en dålig akustikmiljö.
Mm.
Så att där behöver man också lära sig att det är klart att det ska kännas tryggt och sådär, men man behöver nog hitta nya metoder för att också få till de här olika miljöerna. Och det är samma sak som, vi har ju en tendens att hela tiden liksom tippa för mycket åt det ena eller andra hållet, för att vi vill kategorisera saker. Det har ju också med våra hjärnor att göra. Vi tycker inte om ovisshet, vi vill ha ena eller det andra. Och det är samma sak, det är det som har hänt med de här öppna landskapen, att först hade man cellkontor och sen slog man ut alla väggarna, och det blev inte så bra heller, och då gjorde man aktivitetsbaserat, och sen så inser man att det används inte heller, och då ska man hitta på ett nytt koncept. Och jag tror ju på att vi behöver lära oss att bli mer dynamiska, och att lära oss också att saker är inte alltid kategoriserade, utan det är det här emellan, det är där vi hittar liksom sweet spot.
Just det. Mm. Så att när våra barn kommer hem och säger att de är trötta och det har varit jobbigt, så alltså den här förståelsen för det. Mm. Vad kan man göra om man inte kan bygga om skolorna? Men vad, kan man göra någonting med liksom skärmar till exempel? Att man kan liksom bygga upp i klassrummen som gör det enklare för skolorna att ändå förbättra miljön?
Absolut, och jag tror att det kommer ju mycket mer och fler smarta möbler nu också, som är väldigt flexibla och det är multifunktion och sånt där. Så att jag känner stort hopp för framtiden att man med hjälp av dem också, även om man inte kan, som du säger, man kan inte ändra liksom den byggda miljön hela tiden, men att man tar in då, om det är skärmar eller om det är alternativa stolar som är då såna här yogabollar eller någonting, så att man varierar miljön. För då kan man ju också bygga om den i många olika konstellationer.
Men också få in det här kanske biofili som du pratade om.
Absolut.
För det är ju inte mycket grönt i skolorna.
Nej, precis. Och sen det är också, just med biofili, där har man ju också den här liksom konflikten, om man säger, med att ja, men det är jättefint med växter, men vem ska sköta dem och sådär. Så att det är alltid de här, det finns alltid den här upp- och nersidan, men nu har det ju börjat komma väldigt mycket bra produkter som är underhållsfria, som fortfarande kan vara liksom mossa, eller det kan vara sådana saker som man inte alls behöver sköta om. Så att jag hävdar ju att nu, det finns väldigt mycket, om man vill, så finns det med ganska små medel som man ändå kan göra ganska liksom bra förändringar.
Ja, för det har ju inte bara en det är inte bara vackert att se på lugnan, utan det har ju också en hälsoeffekt på
Definitivt. Och det finns ju olika delar. Att dels som man pratar om det här liksom med taktilitet och liksom naturmaterial. Att det är ju information också för hjärnan när vi tar i saker. Så att det är en bit, att det liksom är stimulerande. Men sen har vi också, just det här liksom gröna miljöer har ju visat kunna främja kreativitet också. Och sen har vi en tredje aspekt, och det är det här med naturens fraktaler. Som handlar då om till exempel på, därför jag har ett ormbunksblad på bokens omslag. För att just ormbunken som är så populär också inom design och har varit i många, liksom, många hundratals år. Det är ett perfekt exempel på naturens fraktaler som då visar sig ha den här liksom restaurativa effekten samtidigt som den ger hjärnan en dos av stimulans.
Vad är fraktalerna, vad skulle du säga om du beskrev den, som gör att den...
Det är upprepningarna i mönstret. Så att det är det här mönstret, och det finns flera exempel på naturens fraktaler, men just ett ormbunksblad är ett perfekt exempel på den här upprepningen, men också variation.
För den har man ju sett jag har i alla fall sett tapeter eller kuddar och olika textilier.
Kanske
och
inte någon slump.
Det är inte någon slump. Det är spännande. Men du kommer prata lite grann om det här med grönt, eller vi pratar en hel del om det. Och då tänker jag just det här med sjukhus till exempel, som är en där det också måste vara väldigt så här, att tänka på att det ska vara rent och sterilt och så för de sjuka. Men vikten av att man tar in en bekvämare och behagligare miljö. Mm. Vad har man sett där?
Nej, men det finns ju studier som visar just det här med tillfrisknande. Och sen återigen så där, det är klart att man kan inte bota alla sjukdomar och allvarliga sjukdomar med hjälp av att man gör liksom att man gör förändringar i miljön. Men det man kan se är att det finns exempel från gallblåsoperationer till exempel, där man har tagit då patienter som har fått utsikt mot en tegelvägg och utsikt mot grönska. Och då ser man att de som har haft utsikt mot grönskan, de har lämnat sjukhuset tidigare, blivit friska tidigare, använt mindre smärtlindrande mediciner och haft fler positiva anteckningar i sina journaler. Och det är ganska fantastiskt.
Ja, bara av en utsikt. Men det är ju någonting som är omedvetet.
Ja, och sen att det sker ju också på det här med att aktivera hjärnan och kroppens inre apotek. Och där ser man också, man kopplar till vårdpersonal som är väldigt belastade. Om man har då sjukhusträdgårdar så kan ju det också hjälpa till att de blir mindre, att de drabbas i mindre utsträckning av sjukskrivningar om de får ta sina pauser där. Och även för anhöriga som då hälsar på patienter. Så att det finns ju många synergieffekter i liksom att ta in naturen utöver att det är liksom behagligt och vackert. Att det är ju mätbart faktiskt.
Men jag tänker när man är på sjukhus så är det ju väldigt, det är ju inte direkt hemmamiljö. Alltså det är ju väldigt sterilt. Har man sett någon effekt på om man gör det lite mera hemtrevligt?
Mm. Det man kan se det är att om man tar in till exempel mattor i en sjukhusmiljö så gör det att de anhöriga stannar längre, att besökstiden blir längre. Och där vet man ju då som en följdeffekt att just det här sociala banden till andra, det skyndar ju på till läkningsprocessen. Så att det blir liksom en kedjereaktion kan man säga. Och sen kan man också se på mammor som föder barn, just det här med när miljön är mer hemmalik och liksom lugnande med naturmaterial och sådär, fast på ett sjukhus då, att då blir det oftast lättare födslar och förlossningar.
Mm. Otroligt intressant att det är sådana små detaljer egentligen som vi inte tänker på att de finns och så gör det som skillnad.
Mm.
Naturmässigt så har jag en upplevelse, och det är att när jag kommer till exempel havet eller om jag står högt upp på fjälltopp så känner jag mig så här, jag känner mig fri, jag känner mig glad, ingenting står i vägen på något sätt. Hur påverkas vi av de här miljöerna? För jag vet att den här boken kom idén vid Comosjön i Italien.
Mm, det stämmer, ja.
Hur påverkas vi av de olika naturmiljön av det vi ser?
Men jag skulle säga att det är två aspekter där, och den ena är ju att i alla miljöer så reagerar vi på det som man kallar för prospect and refugee, det vill säga att man ska ha en god utsikt och vy, upptäcka hot, att det inte kommer något lejon och vill äta upp en, och sen ska man också ha möjlighet då till skydd. Så att i alla miljöer som vi är i, och det har man sett också på hjärnforskning, att även människor som inte har varit liksom på den afrikanska savannen, det är fortfarande den typen av vyer som man har som preferens, fast man aldrig har varit där. Det är fascinerande. Ja. Så att det, apropå att saker är inbyggda. Så att det är den ena delen, att de här miljöer som vi gillar, de ska oftast ha det, de här komponenterna på ett eller annat sätt. Och om du står då på en bergstopp till exempel, då har ju du jättebra utsikt. Och sen kanske det ändå finns något buskage eller träd eller sådär liksom i närheten där du skulle kunna hoppa in om det kom ett lejon.
Ja, precis. Jag vill ha någonstans så, när det är helt kallt så blir det ju lite läskigt också.
Ja, men precis. Och det kan ju signalera också att det är näringsfattigt liksom. Så att det finns ju många komponenter i det där.
Så att det är hela tiden... när det inte finns någon växter så får jag en känsla av att här kan inte jag hitta någon mat.
Nej. Exakt. Så att det är ju hela tiden det här tillbaka till savannen. Men när man förstår det så det ger ju oss många möjligheter också. Att vi inte behöver känna att det är fel på oss. För att vi inte liksom alltid trivs i de här urbana miljöerna med all trafik och alla ljud och sådär. Hjärnan gör ju rätt.
Men vad var det du kände då när du stod där vid Como sjön? För där är ju en sjö och sen så är bergen lite längre bort.
Ja. Nej, men jag skulle säga att där är ju den andra aspekten. Och det är ju kopplat till, jag skulle säga att jag kände liksom förundran. Och det som man kallar för AVE. Och där ser man ju också att det kan ha de här antiinflammatoriska effekterna och också att det främjar kreativiteten. Så att jag kommer fortfarande ihåg det där ögonblicket så himla tydligt. Att, jag hade ju bara sett Comosjön på bild och så tänkte jag att det ser ut som en form av drömlandskap eller någonting. Och jag kommer fortfarande ihåg liksom hur mina nackhår ställde sig upp när jag fick se den här vyn i verkligheten. Och de här otroligt liksom dramatiska bergen, och de var helt, apropå biofili, de var helt klädda med, liksom, med grönska. Hela vägen liksom nerifrån och upp. Och sen är den här liksom, nästan lagunfärgade sjön. För mig är det verkligen så här happy place och en otroligt kreativ plats. Och det är många andra som verkar tycka det också.
Ja, det verkar vara så. Men just det att det är därför som... För jag pratade bara med någon häromdagen när jag pratade om din bok. Och då så sa han så här, men jag förstår inte. Vad är det som gör att jag liksom... Jag känner att jag kan andas när jag står vid havet. Alltså att det är helt öppet.
Mm.
Och då pratade vi om just så här, vad är det som gör att vi automatiskt kan känna så? Men då är det savannen och den här öppenheten.
Ja.
För vissa kan ju älska att vara inne i skogen. Vilket är härligt, men jag själv skulle nog känna, jag vill gärna veta att den finns i närheten, med öppenheten.
Ja.
Finns det någonting annat som triggar oss då när vi bor inne i skogen och har det här mysiga på det sättet?
Ja, jag älskar ju att vara i skogen också. Och just det där, liksom det här ombonar, det känns nästan som en liksom stor så här grön kram bara av alla träd. Men jag skulle säga att det är ju samma koncept det här, att man vill ju ha fortfarande den här möjligheten till att se omgivningen omkring sig, men fortfarande det här skyddet. Så att det beror på hur skogen ser ut, skulle jag säga. Är det en väldigt liksom mörk, dunkel skog där det inte kommer in så mycket ljus, då kan ju det signalera liksom fara för att du inte ser omgivningen. Medan om det är en skog då med mycket träd och sånt där, men du kan fortfarande liksom se igenom, då är det en annan sak. Så att det är hela tiden där skillnaden som gör skillnaden.
Ja.
Så att
om jag är mörkrädd i en sån skog,
ja,
så är inte det så konstigt, för jag ser ju inte om det är någon som kommer.
Hjärnan gör ju rätt. Den vill ju skydda dig.
Vad häftigt.
Ja.
För annars är jag såhär, men gud, är du mörkrädd? Vad fånigt. Men det är ju inte så fånigt egentligen, eftersom det är så vi är funtade.
Ja.
Och just det som du sa i början, vilket jag tycker är så fint. Så fort vi börjar förstå hur hjärnan fungerar, så kan jag ju då säga till mig själv, men det här är ju helt naturligt, för jag ser ju inte om någon kommer. Att det är så spännande med hjärnan. Jag tänkte nu innan vi ska liksom sluta, så tänkte jag summera ihop lite grann. Och att du får ge tips på hur vi ska tänka kring vår... Vad vi kan påverka med till arbetsmiljön och vårt hem.
Mm.
Om vi ska inreda det och kanske till dem på jobbet säga, kan du chefen, vi behöver några nap points.
Nap points.
Mm. Vad är det för någonting? För det skrev du också i boken.
Ja, men det är ju de här som vi pratade om tidigare, såna här, liksom, de ser väldigt futuristiska ut. Det är som en rund liksom, boll kan man säga. Och sen så är det liksom, med ett stöd för benen där man kan gå in och ta en liten nap under dagen. Och då är det till exempel Google har det på sitt kontor och sådär. Och det är då liksom inget så här ingen sjukstuga, utan det är ju för att du ska gå dit och få liksom, lite ny energi.
Mm. Men då, sådana vill vi ha på jobbet.
Absolut, så nap-hold är en jättebra grej. Och sen skulle jag också säga, att tänka igenom också det här med färgsättningen. Att inte liksom ha röda väggar och orange och sånt där, eftersom det är så otroligt många som är stressade idag. Utan snarare välja liksom mer gå mot naturens färgskala. Och sen får man ha, liksom, om man vill ha signalfärg, kan man ha det på accenter eller en, liksom på en trappa eller någonstans där man vill driva aktivitet.
Ett konferensrum, så vet man att det konferensrummet tar vi när vi ska liksom dra igång.
Ja.
Och ett som är lite lugnare.
Ja, men precis. Eller om man liksom har byggt in lite så här träningsredskap och sånt där. Men de kan ju gärna ha någon signalfärg så att man liksom triggas igång lite. Det är inte fel. Men liksom i grunden så tycker jag att där ska man liksom ha det ska vara balanserat. Och sen så då om den sista punkten, det är ju då det här med biofilisk design som ligger mig så varmt om hjärtat.
Att få in grönskan och känslan av naturen.
Ja, på många olika sätt. Och att liksom i största möjliga mån försöka efterlikna naturen. Och det är både då liksom färgval, det här med belysning, att försöka efterlikna naturens belysning. Eller naturens ljus med human-centric lighting heter det. Sen har vi taktila material som påminner om naturen, också jättebra. Man kan ta in mossa, man kan ta in mycket gröna växter. Det finns ju många sätt att göra det på. Mm. Man kan ha motiv på väggarna.
Just det, så det är inte bara att man behöver bygga en biofilisk...
Inte. Nej, absolut inte. Det kan man också göra om man vill göra liksom pinpointa någonting och ha som en hubb. Det går ju också bra.
Men lägga till mer om naturen helt enkelt.
Ja, absolut.
Ja. Och i våra hem då? Hur ska vi tänka kring inredningen där?
Nej, men jag ska tänka mer liksom, funktion. Om man tittar liksom, på det som många har liksom, som en utmaning idag. Det är just det här med sömnen. Och sömnen påverkar ju så himla mycket också. Hur vi mår och hur vi presterar och sådär. Så att jag skulle säga att fokusera på sovrummet. Och optimera det för liksom, god sömn och återhämtning. Ja, men våga göra lite kanske djärvare val där, att kanske liksom våga måla väggarna i någon liksom lite mörkare nyans för att liksom ändå få det här lugna sinnesstämningen. Och sen så ja, men byta ut belysningen då så att man har lite mer lägereldskänsla där.
Men det tänkte jag på när jag läste om det med mattor. När jag var liten så hade vi heltäckningsmattor i vårt sovrum. Och sen var det någon som sa att det var inte så bra för det var så dammigt. Alltså så här att det drog till sig. Mm. Men å andra sidan, nu säger man någonting annat.
Ja, och det där har ju också varit olika läger med det här med heltäckningsmattor. Och det senaste man har sett nu, det är ju att tidigare så gjorde man ofta mattor av ull. Det har ju kommit tillbaka lite nu, men tidigare så var det liksom väldigt mycket ull. Och där, i och med att det är ett naturmaterial så kommer det då vissa djur som vill äta lite på det där. Mm-hmm. Men sen finns det ju faktiskt andra typer av material idag som då man kan ha i mattorna. Till exempel i ett sovrum om man vill fånga upp då luftburna partiklar och inte driva liksom allergier och så. Så att det där är ju också liksom, det är en avvägning. Absolut.
Men det är inte fel att ha ett helt enkelt mattor, utan det kan snarare vara bra.
Ja, det tycker jag. Absolut.
Ja. Vad härligt.
Ja.
Då tänkte jag innan vi, och det här är då tips som jag tänker att jag kanske också lägger ut på Instagram under veckan på kaspersen_nyfikenpa. Lite tips från dig så kan man titta där och sen framförallt tycker jag att man ska läsa boken Designfulness. För det handlar ju om det som vi har pratat om är ju för att vi ska må så bra som möjligt. Och det jag tyckte var fint att du har skrivit om att en mänsklig hållbarhet. Vi pratar om ofta en hållbar kring vår miljö och det är ju såklart jätteviktigt. Men om vi ska kunna jobba för att få en hållbar miljö så måste vi också vara hållbara.
Ja, vi har alltid oss själva med oss.
Exakt. Mm. Och om vi går sönder så kan vi inte hjälpa till där ute i världen. Så att det är ju en fantastiskt fin tanke att börja med oss själva där. Om jag skulle titta på vad du är nyfiken på då?
Mm.
Vad är det?
Det är väldigt mycket och det är ett generellt svar, men jag är en otroligt nyfiken person. Såklart allt som har med hjärnforskning och design och arkitektur att göra, men väldigt mycket generellt det som är mitt emellan områden möts.
På vilket sätt då menar du?
Men till exempel liksom det här med hjärnforskning och design, då är det ju att de två områdena som liksom till synes är ganska långt ifrån varandra, det finns ju jättemycket liksom gemensamma nämnare i det som man aldrig hade väntat sig. Och just de där mötena tycker jag är väldigt liksom, spännande. Och sen man ser också inom, det finns en Nobelpristagare som jag har ett favoritcitat och hon säger att utan intuition så hade det nog inte funnits någon vetenskap alls. Och det är ju samma sak där, att hela tiden blir de här olika lägren. Så att jag är otroligt nyfiken på att liksom ha det här, de här mjuka värdena med liksom intuition och känslor och empati och allt som kommer med det. Men också att de här hard facts, det tycker jag är jättekul att koppla ihop de två områdena.
Finns det något nytt som du är inne på nu, så här, som du är som har liksom, men här måste ju finnas ett samband på något sätt?
Det är ju en vidareutveckling hela tiden, och det kommer ju också hela tiden ny forskning. Men jag skulle säga att jag tycker det här med inflammation är väldigt intressant. Kopplat också till olika typer av miljöer, om det är då stadsmiljö med luftföroreningar eller om det är trafik, hur det påverkar, eller hur liksom, vi också kan minska inflammationen då med det här med naturen. Och i och med att det är liksom grunden till väldigt många av våra vanligaste och farligaste sjukdomar, så just det här med prevention och hur man kan göra lite liksom mer medvetna val i livet, det tycker jag är jättespännande.
Ja, jag hade Anders Lönedal här som var här i höstas och pratade, ett avsnitt som ni kan lyssna på, som pratade just om det här med lymfsystemet. Mm. Och det är också så här, det är ju utvecklat för hur det var förut, alltså med på savannen. Men lymfsystemet belastas ju enormt mycket mer idag med alla partiklar och allting som sker. Så att det finns ju mycket vi kan göra där. Mm. Och där, när du skrev, det här connecting dots till mig. Och då gick jag faktiskt in och googlade lite grann på det, och då tyckte jag att det var ju väldigt tydligt när man lyssnar på Steve Jobs. Att han säger att, för jag försökte få ihop det med vad är connecting dots, så att det är lite grann det vi har pratat om, att det är saker och ting som hör ihop fast man inte vet det från början. Men då sa han att du kan inte hitta det i framtiden, utan du måste alltid titta tillbaka för att få de här connecting dots, beroende på vad det är för någonting. Otroligt spännande.
Ja, men det är jättespännande. Man ser mycket liksom av nya upptäckter har ju kommit till så också, genom att man har just liksom använt sånt som redan finns. Men sen så har man kopplat ihop det på nya sätt.
Mm. Ja, så spännande. Om man vill veta mer om dig, och om man kanske vill anlita dig och så, vart hittar man dig någonstans då?
Det enklaste är på Instagram, Isabelle Sjövall, och på LinkedIn. Isabelle Sjövall där också.
Där också.
Ja.
Och sen så tänkte jag att jag lägger ut din mailadress som vi pratade om, att på Instagram-kontot då för podden, ifall man vill mejla. Men annars är det bara DM. Och sen vet jag också att ni har gjort en liten Instagram för Designfulness, som boken heter.
Ja, en egen,
ja, verkligen. Och det är, som sagt, jag rekommenderar den verkligen, för det finns så otroligt många bra förklaringar, och det gör att man ibland själv inte känner så här att det är fel på mig, utan det finns en förklaring till det bakom, och att det främjar verkligen vårt välbefinnande. Så otroligt fin bok vill jag varmt rekommendera.
Tack snälla, jag blir jätteglad att höra.
Du har önskat dig en låt.
Ja, det har jag.
Vilken låt är det då?
Det är låten Play med Robin.
Vad betyder den för dig, Irina?
Jag gick i kommunal musikskola i väldigt många år och sjöng varje dag. Och så kom jag ihåg en situation när vi var i Berwaldhallen och skulle repa inför Polarprisutdelningen. Och jag tror att det var 1999, om det kan ha varit så länge sedan. Stevie Wonder och en grekisk kompositör som vann. Och då var Robin där och sjöng den här låten. Och jag kommer fortfarande ihåg hur jag satt liksom på läktaren och sådär, gud vilken fantastisk låt. Och numera så lyssnar jag på den, dels för att den påminner mig om det ögonblicket, men också för att man hela tiden ska komma ihåg och liksom leka mer och tycka att det är roligt och vara nyfiken och sådär i livet.
Och vad härligt. Och då tänkte jag såhär, vad är det som gör då med hjärnan att du kommer ihåg exakt var du satt någonstans när det är så länge sedan? Är det miljön, färgerna, musiken, vad är det som triggar?
Det är nästan ett helt eget avsnitt, men jag skulle säga kort så är det ju att det handlar om associationer, och det handlar ju då att minnet är ju beroende av olika associationer och associationsbanor och sådär, och sen är det kopplat väldigt mycket till våra känslor, så att där är ju återigen känslorna inkopplade, att man minns saker för att det har framkallat någonting hos en, och musik är ju väldigt starkt, så jag hade extremt svårt också att välja en låt eftersom jag har ganska många favoritlåtar.
Men den här är med Play. Lekfullt.
Ja.
Vad hände den avslutar med? Så vi tar och fika lite grann.
Härligt.
Tack snälla för att du kom.
Tack själv.
I nästa veckas avsnitt träffar jag podcastaren, bloggaren, konstnären, manusförfattaren, radioprataren Kakan Hermansson. Vi pratar om hennes konstnärskap, självkänsla och självförtroende, och hur hon hanterar sin ångest idag och rädslan för förluster. Hon är på en bra plats nu, hon tränar extremt mycket, och vi samtalar även kring det. Vad träningen har för betydelse för henne både fysiskt och mentalt. Vi är två personer med ADHD, så snacket, ja, det gick i ett. Så jag hoppas att ni är med och lyssnar nästa vecka.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.